kommer sommaren igen. Den gör mig lycklig. Här kommer sommaren igen. Den gör mig glad. Och allting känns så bra. Så bra som det kan vara. Här kommer sommaren. Här kommer sommaren. Här kommer sommaren igen. Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz och på nätet tyresoradion.se. Det finns också app och podd. Det som följer alldeles strax är ett sommarprogram och den som ger liv åt sommaren här, det är Monica Svensson.
Hej alla lyssnare, jag heter Monica. Monica Svensson och jag har fått äran att prata i Tyresö Radio. Jag ska göra ett litet sommarprogram för er. Jag kom till Tyresö 68 och hade från början inte alls tänkt att stanna länge här i Bollmora. Man sa Bollmora på den tiden. Det var en helt ny förort. Men nu är det 2017 och jag är fortfarande kvar. Och jag har bott här sedan dess och jobbat här hela tiden också. Mitt program kommer att handla om hur jag kommer att tycka jättemycket om Tyresö. Och hur jag rotar mig här och hur jag blev en riktig Tyresöbo. Det har jag blivit. Mycket skola kommer att bli i mitt program. Jag är lärare och jag brinner för mitt yrke. Jag kommer att prata ungefär 40 minuter och så ska jag bjuda på lite musik. Det är 4 låtar som jag har valt. Jag hoppas att ni sitter skönt nu. Ni kanske sitter på balkongen med lite fika. Ni är så hjärtligt välkomna till mitt program. Nu kör vi! När jag tog min lärarexamen 68 i Strängnäs så fanns det en massa jobb att söka runt Stockholm. Och jag råkade hamna i Tyresö. I augusti 68 fick jag tjänst på Nyboda skola. Och Nyboda skola var en låg- och mellanstadieskola på den tiden. Det var massor av barn i Tyresö. Tyresö var Sveriges barnrikaste kommun i förhållande till sin folkmängd. Och Nyboda, jag tror det här året när jag kom så var det 7 ettor som startade. Och Nyboda hade lokaler i Pluggvägen, i källarvåningen. Och också uppe på Graningsringen som var helt nybyggt då. Jag hade min klass som hette 1C nere i paviljongen. Så det var nere i skolbyggnaden. Och jag minns mina elever mycket väl. Det var 24 glada sjuåringar. Namn som var populära då, det var Lars och Thomas och Martin och Eva, Helena, Annika. Idag så är de barnen vuxna förstås, de är 55 år. Ni kanske lyssnar på det här, hej på er. Jag hoppas att ni har det jättebra. Vad ska jag berätta från skolan från 68 då? Undrar vad ni tycker är intressant att höra. Jag tar det som jag tycker är mest annorlunda mot hur det ser ut idag. Jag säger inte att det var bättre förr, men det var på ett annat sätt. Gymnastiklärare hade man inte på lågstadiet på den här tiden, utan det var jag som var klasslärare som hade barnen i gymnastik. Och när det var dags så gick vi till gymnastiksalen, bytte om, och det gjorde jag också. Någon extra hjälp att passa barnen då i omklädningsrum, eller så, det hade man inte. Utan det var jag som gjorde det också. Och barnen bytte om, både pojkar och flickor, i samma rum. Och de duschade tillsammans. Och jag upplever inte att det var något problem med det. Det som var viktigt, det var att jag såg till att de hade duschmössa på sig, för det hade föräldrarna bestämt på föräldramöte. I varje klassrum så fanns en orgel. Och när det var musik så spelade jag på den och barnen sjöng. Och de gillade att sjunga dinkeledunkeledoja och jag trampade glatt på orgeln. På seminariet hade jag lärt mig att spela orgeln. Och det var många gånger så att man tränade och spelade in salmer. Och det var ju väldigt bra, för varje morgon så började vi med en salm. Morgon mellan fjällen, minns jag. Din klara sol går åter upp. Det var salmer vi sjöng. Och jag tror att det var så här i många klassrum i Sverige på den här tiden. Man börjar med en psalmsång. Och sen efter det så läste jag en saga för barnen. Och då var det så att sagan handlar ju alltid om hur man skulle leva för att vara en bra människa så att man skulle bli lycklig här i livet. Och när jag säger det här så låter det som om det var från min egen skoltid. Men det här var 68. Och det hette morgonbön. Men det försvann sen året efter, 69 alltså, när vi fick en ny läroplan. Då tog man bort det här och då tog man ju bort ämnet kristendom också. Och så blev det religionskunskap istället. Idag så börjar barnen ofta i skolan med att ha en lugn stund där de sitter och läser. Och då sitter de själva i sin egen bänk och så läser de i en egen bok, en biblioteksbok. Det är samlingen idag. Det som var stor skillnad mot idag, det var också att vi hade halvklass. Alltså varje dag hade vi halvklassundervisning. Och då var det så att på morgonen kom den ena halvan och fick sin undervisning. Och sen runt lunch, en timme före lunch och en timme efter lunch. Och så lunchen förstås. Då hade vi helklass. Och sen på eftermiddagen så stannade den andra halvklassen kvar. Och då kan man ju undra, vart tog de barnen vägen som inte hade undervisning? Ja, men verkligheten såg annorlunda ut. De gick hem till sina mammor. Och om de inte hade mamma hemma så kanske de var dagbarn hos kompisens mamma. Några få, men inte många, gick på fritidshem. Jag tror det var 3 i min klass som gick på fritidshem. Och ett fritidshem, det låg på Myggdalsvägen i bottenvåningen där. Något samarbete mellan skola och fritidshem fanns inte. Lärararbetet var ett ensamt arbete på den här tiden. I samma paviljong som jag med min klass 1C så fanns ju 1A och 1B. Och där vet jag att den ena läraren hette Maj-Britt Eriksson och den andra läraren hette Anna-Lisa Edvall. Och samarbetet mellan oss, det var att på fredagar så kom de in med sina klasser till mitt klassrum och så tittade vi på film tillsammans. Och det var bara jag som kunde sköta filmprojektorn. Vilka tider! Hur som helst så rullade ju arbetet på. I svenska så tog vi en bokstav i taget och vi tog bokstäverna i den ordningen som den var i boken. Vi hade en bok som hette Första läseboken. Även de som kunde läsa fick vara med på det här. Och det tycker jag idag känns jättekonstigt att man inte utgick från elevens nivå. Men man gjorde inte det. Men däremot fick de inte halka efter. Om de halkade efter så fick de komma på en särskild tid till mig. Tidigare på morgonen var det som de kom. Och då var det jag som hjälpte dem för vi hade ingen speciallärare. Jag skrev en liten bok som vi kallar kontaktboken att de skulle komma då. Nästa dag ska Pelle komma och få lite extra träning. Och så kom han. Kommunikationen mellan hem och skola skedde via den här lilla kontaktboken. Eller också så kunde föräldrarna ringa till mig på kvällen. Jag hade telefontid 2 kvällar i veckan. Och om man jämför det med dagens snabba kommunikation med mejl och sms så är det ju helt otroligt. Vilken skillnad det är. När eleverna slutade skolan, ungefär vid 2-tiden, så gick jag också hem. Och städerskan kom till klassrummet på eftermiddagen och städade. Och jag träffar aldrig städerskan. Eleverna träffar inte städerskan heller. Men nästa morgon så var det ju välstädat. Det var nästan som ett trolleri. Men när jag kom hem vid 2-tiden så var ju inte mitt arbete slut. Utan då satt jag med lektionsplanering och rättade böcker. Och man drog hem en massa saker i väskan som barnen hade gjort. Och då satt jag ensam hemma och gjorde det. För som jag redan har nämnt så var det ett ensamarbete. Vi hade förstås kollegium. Det hade vi 2 gånger per termin. Men då pratade man inte om klassarbetet. Det var andra saker man tog upp då. Rektorn hette Lennart Edberg. Och han var känd från tv-programmet Vi i femman där han var domare. Och det tyckte vi var kul med en kändis. Andra kändisar som man kunde se i Bollis, det var till exempel Per Oskarsson, skådespelaren som bodde ute på Tyresö i en träkåk där ute. Man kunde se Katarina Taikon, författarinnan, hon som skrev böckerna om Katjitsi. Och jag som var från landet själv, jag tyckte det var jättekul med de här kändisarna som man såg. Men tillbaka till Lennart Edberg. Han var min chef i många, många år och han var väldigt stimulerande och kreativ. Och det var han som var med om och projekterade många skolor i Tyresö som byggdes här på 70-talet. Det var ju Nyboda högstadium, och då menar jag gamla Nyboda högstadium som byggdes då. Njupskär byggdes, Krusboda, Fårdala, Bergfoten. Och de här skolorna, de blev ju föredömen för andra skolor i Sverige. Så vi hade mycket studiebesök som kom. Var det till och med studiebesök från utlandet som kom och tittade på oss och våra skolor. Och på 70-talet, då var jag väldigt stolt att jobba inom skolan i Tyresö. Och nu är det dags för lite musik. Jag har valt att spela en låt som jag kommer ihåg från den här tiden. Den har ingenting med skolan att göra egentligen. Men den påminner mig om den här första tiden i Tyresö. Varsågoda. Här kommer Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel. Visst minns ni låten? Jag minns filmen som den här låten var med i. Det var mandomsprovet. Och det var med den som Dustin Hoffman slog igenom. Vi såg den. Och vi, då menar jag min man och jag. Sen köpte vi LP-skivan och spelade den ofta hemma hos oss. Vi bodde i Granängsringen tillsammans den här första tiden. I de här stora nya husen på fjärde våning. Det var 5 hus som var byggda i en ring. De var knallblå. Förresten, de är nog inte blå nu. Men för mig kommer Granängsringen alltid vara blå. Vi bodde i en tvåa. Och vi betalade 518 kronor i hyra. Och vi tyckte den här lägenheten var jättefin. Vi hade ingen insyn. Och ifrån vardagsrummet hade vi en fin utsikt över skogen. Och den skogen höll de på att ta bort för de skulle bygga Sveriges största småhusområde. Eller det kanske var Nordens största småhusområde. Men vad är det de bygger? Är det arbetsbaracker? Bruna? Lila? Gula och blå, precis som svenska flaggan. Ska det verkligen vara bra? Så där satt vi och kommenterade bygget. Det var krusbodar de byggde. Och visst blev det bra. Och det är fortfarande en populär plats att bo på. Vi hade en liten svartvit tv som vi tittade på. Och då tittade vi vad som hände ute i världen. Och vad som hände inne i stan. Och inne i stan så var det demonstrationer mot Vietnamkriget som vi satt och tittade på tv. Men vi deltog aldrig själva. Men vi visste att det i Tyresö fanns desertörer som fick bo här. Och det var amerikaner som hade vägrat att kriga i Vietnam. Och 68, det har ju fått symbolisera en epok med uppror. Det var studentuppror ute i Europa. I Stockholm var det kårhusockupationen. I USA var det Martin Luther Kings kamp för de färgade. Det var flower power och det var hippie. Allt det här såg vi på tv i vår skyddade miljö här ute i Bollmora. Jag var inte gift med min man den här första tiden i Tyresö. Och våra släktingar från landet sa att vi var gifta på stockholmska. Men naturligtvis skulle vi gifta oss. Jag var ju lärare. Det gick ju inte an om man inte var gift. Och vi gifte oss 1969 på midsommarafton klockan 4 i Tyresö kyrka. Och då blev Tyresö kyrka vår kyrka. Våra barn som föddes sen på 70-talet, de är både döpta och konfirmerade i den kyrkan. Och kyrkan är ju ett riktigt kulturminne. Och när man som jag är lärare så har man ju förmånen att få guidade turer där. Var tredje år ungefär. För då läste man om Tyresö när man hade barnen som gick i trean. Och varje gång när jag kommer dit så upptäcker jag nya saker. Det är helt otroligt. Det finns så mycket att titta på. Vet ni förresten att kyrktornet, det var från början ett högt torn. Det var en stor tornspira. Men sen brann den ner på 1700-talet. Kyrkan är ju från 1600-talet. Men då på 1700-talet så brann tornet ner. Och sen hade man inte råd att bygga upp tornet. Och det är därför det är det här korta, knubbiga tornet på något vis. Och så är det en kyrktupp mitt på. Men jag gillar det där. Jag tycker det är häftigt med den där tuppen. Kyrkan och slottet hör ihop. Och precis som alla andra nyinflyttade så tog vi picknickkorg och filt med oss och åkte dit ut. Vi tog med oss mormor och farmor och farfar och mormor och kusiner och alla. Det var ju härligt att gå där ute och promenera och leka. Man kunde till och med bada ifrån Notholmen. Och vi var ju stolta att ha ett slott i våran kommun. Och vilket slott sen. Det är ju ett riktigt sagoslott. Men som jag redan nämnt så hade vi ju tänkt att inte stanna här i Tyresö. Vi hade ju tänkt att flytta tillbaka ner där vi kom ifrån. Både min man och jag, vi är från Svenljunga som ligger söder om Borås. Och varje sommar och varje lov så var vi ju där nere. Då åkte vi hem dit. Men när vi hade upptäckt kyrkan och slottet, Alby, Nyfors och andra fina ställen i Tyresö, så kände vi att det var ganska fint där. Och när vi sen upptäckte skärgården, då bestämde vi. Vi stannar här. Och vi köpte en segelbåt, en Olsson 22, och gick navigeringskurser. och tillbringade somrarna på sjön. Vi hade båten i Kallfjärden. Och ifrån Kallfjärden så gled vi genom Bagarsundet ut på Jungfrufjärden. Och sen kunde man ju styra söderut, över Mysingen, lägga till vid gästhamnen på Utö och kanske gå upp på värdshuset och äta lite. Det var inte fel. Eller också så kunde man ju segla norrut, över Kanholmsfjärden. Där hade vi en favoritplats som heter Ladviken. Där var vi många gånger. Det här med sjölivet, det var helt nytt för oss, men så underbart. Och vi lärde oss tycka lika mycket om ostkusten som västkusten. Och det är ju underbart att sitta och titta ut över vatten. Och jag tycker verkligen att det ger själen ro. Och nu är det dags för nästa musik. Nu kommer Ulf Lundell och hans Öppna landskap. Varsågod och lyssna.
Nära havet vill jag bo. Några månader om året, så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart, där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv och kryddar med johannesört och dricker det med välbehag till sill och hembakt vört. Ingen kommer i min närhet som stänger in vår själ. Jag trivs bäst när dagen bräcker, när fälten fylls av ljus, när tuppar gal på avstånd, när det är långt till närmsta hus, men ändå så pass nära att en tyst och stilla natt, när man sitter under stjärnorna, kan höra festens skratt. Jag trivs bäst i fred och frihet, för både kropp och själ. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skrik, när stranden fylls av snäckskal med havsmusik uti, när det klara och det enkla får råda som det vill, när jag är jag och nej är nej och tvivlet tiger still, då binder jag en krans av löv och lägger den vid närmsta. Jag trivs bäst i öppna landskap när jag har ett vill.
Jag tycker lika mycket om den här låten idag som jag gjorde då. Hoppas att ni som lyssnar också kunde njuta av den. Sommar och fritid är skönt, men livet består mycket av ens arbete. Och det är viktigt att trivas med det. Och det har jag alltid gjort. Ifrån Nyboda så kom jag via några år på Njupskär upp till Bergfotens skola. Jag ingick i premiärgänget som fick starta upp den. Och nu pratar jag om 1972. I skolans byggnad så fanns ju fritidshem, fritidsgård, det fanns lekis som man sa på den tiden. Allt var under ett tak. Från början hade vi också särskoleklasser där. Och det var ju helt nytt att särskolan var i en vanlig skola. Och jag tyckte att det var bra att alla fick mötas. Den här skolan var ju helt modern. Och det var roligt att vara med om det här ifrån början. Alla utrymmen i skolan kunde nås utan att man behövde gå ut. Man gick in i vägen till gymnastiksalen, till matsalen, till slöjdsalen. Och det fanns heltäckningsmattor överallt, så alla barnen och alla vuxna också måste ha inneskor. Det var inte så mycket korridorer, utan det var ett stort rum mitt i skolan. Och det rummet, det heter mediateket. Och där hade vi bibliotek, vi hade en scen med en stor grop framför med sittplatser, med stora härliga blåa kuddar. Allt material till undervisning fanns ute i mediateket. Klassrummen, de hade vikväggar, så ibland kunde man ju öppna dem och ha storklass. TVn slog igenom undervisningen också. Vi hade TV-apparater i nästan varje klassrum. Och det fanns något som hette TV-bandspelare. Det hette inte video, utan vi kallade det för TV-bandspelare. Och det var supermodernt. Och den gamla filmprojektens tid var förbi. Och vi lärare, vi kände oss i framkant och vi tog emot studiebesök och TV-team var där ofta och filmade oss. Och vi glänste och gemenskapen i kollegiet var stor. Vi jobbade ihop och hjälpte varandra och nu gick man inte hem klockan 2. Nu satt man kvar och planerade. Nå, vad har ni för mål med det här temat, kunde rektorn säga när vi lärare satt och planerade på eftermiddagen. Och då fick man ju verkligen tänka efter vad man hade för mål så att eleverna fick lära sig det de skulle lära sig. Och det var lite ovanligt att man var så målinriktad på den här tiden i skolan. Det kom senare. Utan jag berättar det här för att tala om hur moderna vi var. Vi lärare jobbade länge och det var inte tal om att byta skola. Vi utvecklades tillsammans som pedagoger och gjorde undervisningen bättre och bättre för barnen. Vi prövade att lära ut utan mattebok. Barnen lärde sig att läsa genom en metod som heter LTG, som betyder läsning på talets grund. Och det gjorde man så att man lät eleverna göra texterna. Och så hade man det som lärobok, kan man säga. Vi hade speciallärare. Och jag vet att om en elev inte kunde läsa så hände det att hon, specialläraren då, vände texten upp och ner. Och det låter ju som hokus pokus, men det funkade. Många kunde läsa upp och ner. Bild och skapande undervisning, det var centralt för oss på Bergfoten. Och varje vår så hade vi ett tema med åldersblandade grupper som hette skapande tema. Och då fick de välja på ett program som vi lärare hade gjort då. Och det kunde vara papperstillverkning, gipsmasker, spela teater, oljemålning, lera. Och som avslutning på det här temat så hade vi ett öppet hus som vi kallar för Bergfotens vårsalong. Och där bjöd vi ju in föräldrar då som fick se vad eleven hade gjort. Och den här verksamheten var mycket uppskattad och jag tror att vi höll på i 15 år kanske vi gjorde. Vi på Bergfoten, vi var ju nyfikna på allt nytt inom pedagogiken. Och karriären som vi gjorde, det var att bli bättre och bättre som klasslärare. Och den som tog på sig något extra, den fick extra betalt för det. Om man hade hand om biblioteket, då fick man ett arvode för det. Beställde man böcker så fick man ett arvode för det. Man fick lön efter hur lång tid man hade jobbat. Och det var statligt reglerat på den här tiden. Och några löneförhandlingar med chefen hade man aldrig. Det bara var så. Idag så är det mycket prat om förstelärare. Och den som blir förstelärare får ju en massa mer pengar i lön. Och som jag ser det här, nu måste jag poängtera att jag ser det utifrån. Jag jobbar ju inte längre i skolan. Men som jag ser det när jag tittar på det utifrån så känns det inte riktigt rättvist. För det, man vet inte riktigt vad försteläraren ska göra. Och jag tror att det kan splittra ett fungerande arbetslag. Att en får så mycket mer i lön. Men det är klart att det är bra att löner höjs. För det måste vara en satsning på skolan. Och förresten så hörde jag för ett tag sedan att en nyutexad lärare idag begär 37 000 i ingångslön. Och då säger jag bara, fine, jättebra, nu händer det grejer. För som jag sa, en satsning behövs ju. Men jag tror att en bra satsning, det betyder att man behöver sätta in fler personer också. Man behöver ha skolbibliotekarie. Jag hoppas att biblioteken finns kvar. Man behöver ha skolsköterska, kuratorer, psykologer. Alltså mer tid för den yrkesgruppen. Och sen tror jag att det behövs nya kompetenser inom skolan. Programmerare till exempel. Och då menar jag från årskurs 1. Datorn har ju slagit igenom. Så det är ju helt annat, alltså om man tänker på från 68. Då är det ju mycket förändrat sedan datorn kom. Och det är ju hela samhället. Och jag tror att datorn, det är ju framtiden. Men tillbaka till dåtiden. Vi, lärarna på Bergfoten, vi trivdes jättebra tillsammans. Och vi har blivit, ja, vänner för livet. Jag tror att många som har haft någon som helst anknytning till Bergfoten kommer ihåg våra julpjäser som vi vuxna spelar för barnen. Vi var på skolan på kvällarna och övade repliker. Och övade sånger som skulle ingå, måla kulisser, sydde teaterkläder. Och vi la ner en massa tid på det här. Och många, många år höll vi på och många pjäser blev det. Varje år så tyckte vi att vi gjorde succé. Men när jag tänker på det nu så tror jag att kejsarens nya kläder, det var den bästa vi gjorde. Vår rektor då hette Kalle Markusson och han var kejsaren. Och hans fru Eva hade sytt gammaldags underkläder åt honom som han hade på sig i slutscenen. Så han var alltså inte naken då, men nästan. Samhället förändrades och även skolan. Och jag tänker på alla invandrare som kom. De första som kom, de var från Sydamerika, ifrån Chile. Sen kom det många från Bosnien, från Thailand. Vi hade vietnamesiska båtflyktingar. Det kom barn från Afrika, från Etiopien, Somalia, Mauritanien i Afrika. Och de sista åren så har det kommit massor från Syrien. Och jag engagerar mig mycket i undervisningen av invandrareleverna. Jag hade en klass som hette förberedelseklass. Och då hade jag bara elever som var nybörjare i svenska. Eller som inte kunde någon svenska överhuvudtaget. Och min ambition det var att integrera dem bland svenska, se till att de fick svenska kompisar, hjälpa dem in i föreningslivet och visa dem runt i närmiljön. Och naturligtvis skulle jag lära dem så mycket svenska som möjligt. Och jag berättade för Sverige om dem, för dem. Och de berättade om sina länder för mig. Och jag jobbade mycket ihop med hemspråkslärarna. Det heter modersmålslärare idag. Ja, runt Bergfoten så är det mycket skog och den utnyttjar man ju i undervisningen. Och vi var där ute i skogen och barnen fick lära sig vilka svampar de kunde plocka och äta och vilka bär de kunde plocka. Oj, vilka flinka fingrar de hade. Där gick det undan. Maten som man serverar i skolan, den diskuterar vi ofta. Monica, jag vill inte äta grisgrynsgröt, var en liten flicka som sa. Och då fick jag ju berätta för henne hur det förhöll sig. Så hon vågade äta den där gröten. Jag hade också mycket kontakt med föräldrarna. Och de behövde ju lära sig den svenska skolan. Och det försökte jag göra genom att träffa dem ofta och visa och berätta. Då fick man ju ha hjälp av tolk förstås. Efter några år gick vi på barfoten ifrån den här modellen att ha förberedelseklasser. Och invandrareleverna gick direkt till klassen istället när de kom. Och så fick de gå ifrån vissa lektioner av svenska. Och jag tror att många av barnen mår bra av att direkt integreras. För då hör de så mycket svenska runt omkring sig. Men några barn utan de som kommer behöver ha mer omsorger. Och då är det bra med en förberedelseklass där det inte är så många elever som går. Allting är inte svart och vitt liksom. Så är det. Det passar några och inte några. Nu 2017 när det kommer så många flyktingar så är det många olika modeller som råder för mottagandet i våra skolor. Det gäller att lösa allt på bästa sätt och alla ska orka med. Förresten så tycker jag att bland alla flyktingar som kommer så ska man leta upp de som är lärare. Och så kan de hjälpa till med barnen ifrån dag ett kanske. För många gånger när man ska lära sig så är det bättre att lära sig på sitt hemspråk än via en torftig svenska. Om man tänker på matte till exempel. Ja, många invandrare har vi haft på barfoten. Och jag vet. När det fria skolvalet kom så hade jag en dröm att nu kommer många att vilja gå på barfoten där det finns så många invandrare. Vi svenskar är ju så intresserade av andra länder och åker utomlands och tycker det är mycket intressant. Och tänk att ha en kompis, sin bästa kompis ifrån Afrika. Vad häftigt. Men min dröm har inte gått i uppfyllelse. Men jag har drömmen kvar. Och nu ska jag bjuda på lite musik igen. Nu är det Kent-låten Välkommen hit. Varsågoda.
Sverige, Sverige, älskar den. En tiger som välkommen, välkommen hit, vem du än är.
Ja, hörni. Visst vore det underbart om vi kunde ta emot alla. Men det kanske också är en dröm. Efter 45 år som lärare i Tyresö kommun slutade jag. Jag blev avtackad av min rektor Bertil Wenström ute på skolgården på sommaravslutningen. Där stod jag med alla mina fina elever och deras föräldrar. Och det var ju faktiskt så att många av föräldrarna hade jag haft i skolan när de var små. Det hela var mäktigt och allt finns fortfarande i mitt hjärta som ett fint minne. Och så var man då pensionär. Hur ska jag kunna trivas med det, tänkte jag. Jag var ju både mormor och farmor och hade alltså 4 barnbarn, 4 ljuvliga ungar. Thea, Leon, Melker och Ebbe heter de. Och jag har ju skött om dem mycket när de var små. Men nu var de redan i skolåldern och klarade sig själv. För det mesta. Och jag tyckte att jag hade ork och energi kvar att göra någonting mera. Jag ville gärna göra någonting för någon annan. Och jag funderade mycket. Jag tänkte, jag hade idéer om bokcirklar, läxläsningshjälp, språkcafé, väntjänsten, PRO. Ja, vad skulle jag göra? Men så kom jag på att vid sidan om skolan så hade jag ägnat mig mycket åt golf. Jag hade varit med i Tyresö Golf, som heter Tyresö Golfklubb då, från 1995. Och så fick det bli. Jag hoppas att ni som lyssnat på mig och mina gamla minnen vill fortsätta och lyssna lite till. För nu kommer jag in på nutiden. Och kanske kan ni få lite tips och idéer om aktiviteter som ni kan göra här i Tyresö idag. Så häng kvar vid radion lite till. Golf är jag inne på nu. Jag ingår numera i tävlingsledningen för damseniorerna på Tyresö Golf. Och det är faktiskt lite likt lärarjobbet. Jag får bestämma om tävlingar, jag får räkna resultat och skriva lite på hemsidan. Och inte minst får jag lära ut lite golfregler. Det gillar jag. Och vi har jättekul i den här tjejgruppen. Och alla damer som är från cirka 55 år och medlemmar i Tyresö Golf är välkomna till oss. Vi träffas varje tisdag. Och ni kan gå in på hemsidan, där kan ni läsa om alla aktiviteter som vi har. Och i och med handikappsystemet så kan man ju tävla mot alla. Men jag tror att det är den sociala samvaron som är viktigast och inte tävlingsmomentet. För mig är det också friskvård och vi är många pensionärer som träffas där nere varje dag. Och då går vi ju där i friska luften i lite mer än 3 timmar i alla fall. Och banan passar oss för att det är inga backar och den är lätt att gå. Men den är ändå lite utmanande för det är vatten på nästan varenda hål. Det är bäverbäcken som rinner där igenom. Jag tycker faktiskt att Tyresö golfbana, det är som en oas som ligger på gångavstånd ifrån Tyresö centrum. Det är väl fantastiskt att ha en golfbana så nära. I somras arrangerade vi damer en tävling och bjöd in herrarna. Och så skänkte vi startavgiften till FNs fond som heter skolmat. Pengarna gick då till gratis skolmat till barn i fattiga länder. Våra pengar gick till Etiopien och till Kongo. För det är så att när barnen får mat i skolan så skickar föräldrarna barnen till skolan. Annars får de vara hemma och jobba. Och det här gäller i allra högsta grad flickor. Och jag tycker att skolan är viktig överallt. Och jag tror att man kan ta sig ur fattigdom genom utbildning. Och även den här sommaren ska vi göra ett sånt här projekt. Och vi kan ju inte hjälpa alla här i världen, men vi kan göra skillnad för några i alla fall. Ofta kommer det rapporter i media om hur viktigt det är med fysisk aktivitet för oss äldre. Och det tror jag på. Därför har jag sedan en tid tillbaka engagerat mig i Friskis och Svettis. Dels går jag där för min egen del skull. Dels är jag ledare i något som heter Seniorklubben. Seniorklubben har 2 pass i veckan. Ett på tisdagar som heter Stor styrka. Och så har vi ett mjukare cirkelgympass på torsdagar. Och det är jätteroligt och mycket meningsfullt att göra det här. Och seniorklubben vänder sig till de som tycker att friskispassen är för jobbiga. Alltså de vanliga friskispassen att de är för jobbiga. För när vi kör styrkeövningarna så går vi inte ner på golvet utan Alla har en stol. Man kan sitta och göra övningarna. Man kan hålla sig i stolen om man vill. En del kanske har fått sjukgymnastik och så behöver någonting därefter. Och då är det lämpligt att komma till oss. Så ni som lyssnar, hallå, det här kanske kan vara något. Kom med och pröva, vill jag säga till er som tycker att det låter bra. Prata med dem som står i receptionen så får ni hjälp att komma rätt. Ja, så finns det ju en hemsida också såklart. Och jag tycker att det är liksom samvaron och glada skratt. Jag tycker att det är lika viktigt som själva träningen. Förra året så började Friskis här i Tyres och driva det här som en försöksverksamhet. Men nu så ingår det i det ordinarie utbudet. Så jag kan alltså varmt rekommendera Tyresö Friskis. Kom och pröva. Mitt program närmar sig slutet. Och jag hoppas att jag har kunnat förmedla att jag har lärt mig tycka om min kommun. Och att jag haft ett meningsfullt arbete här. Jag var på Tyresöspelet i höstas. Tyresöspelet brukar de ju ha på Tyresö slott ute på borggården där. Men nu hade de gjort om det och gjort det till en konsert. Och det handlar om Tyresös historia. När jag satt där och tittade och lyssnade. Ja, jag måste ju säga att det var bra. Så tack alla ni som gjorde det. Men då när jag satt där och lyssnade så kände jag en otrolig gemenskap med alla som medverkade. Och med all publik också. De flesta kände jag och det var mina vänner. Det var lärare och föräldrar där. Det var gamla elever där. Det var golfare, det var friskisfolk. Det var grannar där. Jag var på hemmaplan. Och då kände jag mig som en riktig Tyresöbo. Och jag var stolt över vår hembygdshistoria. Och glad över att jag valde att leva mitt liv här. Min stund på jorden blev i Tyresö. Och nu vill jag bara säga tack för att ni lyssnat. Och trevlig sommar önskar jag er alla. Njut nu till sist av musiken som jag har valt som avslutning. Det är En stund på jorden med Lalle. Varsågod.
I havet, när vi tog första stegen ifrån oceanen.
Ni har hört Monica Svensson reflektera i form av ett sommarprogram över sin tillvaro i Tyresö. Tack för att ni lyssnade.